Jajamän, nu ser du, nu är återuppstånden från de döda. Tillbaka in life, så att säga. Och redo för att ta er igenom ytterligare ett avsnitt. Let's snacka plast. I ordningen 84, tillsammans med Viktor och Ted. Vi får passa på nu, gubbar, och prata lite svenska, för snart så vi gurgla och börja snacka swenglish igen. Det var ett tag sedan.
Mm. Det är på tiden att man får fräscha upp de färdigheterna.
Ja, igen. Nu när Viktor sitter där och bara knapprar in och skriver till varenda proff som finns i hela USA, känns det som, så är det dags att gå kvällskurser på engelsk.
Ja, precis.
Precis.
He, she, it, is, I am, you are. Det hör ju.
Und so weiter.
Und so weiter.
Precis.
Kul.
Du, Viktor, det var ju nära att du blev däckad idag, men du löste det tack vare en samarbetspartner och lite vila.
Samarbetspartnern Latitude 65. Och, eller, jag vet inte riktigt, vi är inte spons än från Ipren.
Pfizer.
Pfizer.
Poppa en Viagra och en Latitude 65 och sen är det lugnt, sen är det bara att köra.
Fast det är gött att ha spons från Pfizer, känner jag. Jag hade lätt kunnat tänka mig att knoppra liksom 2-3 burkar Ipren om dagen.
Ja, men Ipren är min favorit. Om jag får välja så väljer jag alltid Ipren.
Fast du ska alltid dubbla Ipren och Alvedon. Nu kommer alla som sitter här som är sjuksyra kommer säga att det här låter inte bra, gubben. Jag behöver gå på detox. Så illa är det inte, låt mig säga.
Ni får köra en sån kopp te eller någonting istället.
Kopp te, det har aldrig hjälpt någon stackars skraltig rackare som inte kommer ur sängen för fasen.
Jag är på banan nu i alla fall. Jag hade lite ont i huvudet och var lite groggig efter en halvstök i arbetsdag. Så det blev att lägga sig på sängen, klippa en liten värktablett och så satte man sig i poddstolen och inmundigade mängder av koffein och nu är man på banan igen, ungefär.
Jag får ju passa på att tacka er för underhållningen förra veckan. Det gjorde ni alldeles lysande. Jag satt och skrattade högt för mig själv när jag lyssnade. Jag tyckte det var jättekul. Och som vanligt så sitter man och vill flika in saker. Men så tänkte jag, tur att jag inte fick flika in, för då hade det spårat ur ännu mer. Men jag fattar vad ni sa. Jag tyckte det var jätteroligt det här med...
Ja, förra veckan hade vi ju lite energi, kändes det som.
Ni hade nog dratt minst en burk var för att ära mannen, Latitude 65, mannens.
Ja, det kändes ankomst. Ju så i alla fall.
Ja, ni var på G, men det tyckte jag var jättekul, som sagt. Och ja, som sagt, jag låg dålig. Jag var så halvmigränigt och jävligt, men nu är man tillbaka igen.
Back on track.
Hur är det med Teddan?
Men med Teddan är det väl ganska gött, tycker jag. Förutom det faktum att jag har kanske bara sovit typ 3 timmar i natt. Jag fick sån, jag vet inte vad det var. Jag bara, du vet, så här, kryper i benen. Jättesvårt att komma till ro liksom. Jag var tvungen att gå upp ett varv och gå liksom runt huset och spatsera lite. Sen gav det sig. Där vid 4-bläcket så var gött när klockan ringde 7. Som tur var så... vabbar jag idag, va? Så att det gick ingen nöd på mig. Klämde lite YouTube och göttade mig.
Åh, vad blir det på tuben då? Blir det fiske eller blir det discgolf? Fiske eller discgolf?
Gissa.
Fiske, 100%.
Jajamän.
Är du med i Predator Fight, eller?
Nej, jag har faktiskt, än så länge sitter jag fast i bassträsket i USA. Jag har ju typ 4 stycken nu som jag följer som är så extremt roliga. Det bästa när man hittar kanaler så här som man inte liksom har kommit in i innan, det är att det finns ju lite content att ta av liksom, typ så här 3 år tillbaka, och de är ju liksom lika roliga ändå. Nej, det är grymt.
Nej, men det startar ju en ny säsong av Predator Fight, vet du, så de har kört första 2 avsnitten, så nu är jäddan klar. Så att
nu blir det kul då, det blir lite borre och
blir borre, vet du, ljus. Ja.
Fan, jag känner att jag ligger efter i fiskekontentkonsumtionen.
Ja, men jag kan säga så här, vi ska inte prata så mycket fiske, jag vet det. Men för er som tycker om det, och för alla er som bara kanske har en liten hint av att det kan ju vara kul med fiske. Det är så sjukt bra produktioner på Söder Sportfiske som arrangerar de här Predator Fight, Pike Fight, Perch Fight och så vidare. Så att, ja, det är helt vansinnigt bra.
Varje tisdag kommer den. Mycket bättre än Kanal Gratis skitproduktion på...
Men nu får du inte svära.
Nej,
alltså.
Nej, det,
men det är lite cringe-shit. Det som är bra med Fight-serien är att den är på svenska.
Ja, alltså jag tänkte precis komma till det. För det finns det någonting sämre än att lyssna på när det är liksom... Du vet, kommentatorer som typ inte kan prata engelska och ska försöka liksom... Alltså jag... Du vet, jag sitter och kliar och det är liksom, det går till vad som helst egentligen. Nu ska inte jag sitta och slå mig för bröstet och säga att jag är världsmästare på engelska som du kommer att höra.
Det kommer nu.
Men jag menar, det är liksom så här, vi gör våran produktion här på svenska. Det är liksom våra primära grej, och går det inte för att inte de gästerna vi har som vi tycker är intressanta pratar svenska. Jag menar, då är det självklart att man löser det. Men jag menar, det finns ju en anledning. Jag menar, hade vi velat nå en betydligt bredare publik, då hade vi gjort hela podden på engelska istället. Men i och med att vi inte gör det 100% svinbra, så tänker jag att det blir lite samma sak som att kolla liksom, vad de heter, Perch Pro och Pike, vad heter det, Buzz.
Fly versus Jerk. Men just. Alltså, jag gillar dem också. Jag är inte så nitisk.
Nej, alltså produktionen är ju fantastisk att se på. Det är bara, jag orkar inte med Johan Rue och de som sitter och bara...
Tänk om Team Gallant sitter där nu och lyssnar på det här precis på med
det
Discord,
de göra,
så säger du att de är skit.
Nej, men de är inte skit. Jag säger det. Nej, men Team Gallant gör det dessutom på svenska.
Ja, det gör de. Men det är ju...
Ja, det är ju en produktion utav... skitsamma. Ni vet, ni förstår vad jag menar.
Nu har vi retat upp några stycken till.
Ja.
Hjärtligt välkomna till podden Let's Snacka Snävt Topic.
Ja, exakt. Amen. Jag vet att vi fick lite skit för att vi pratar om diverse grejer som inte hör hemma. Och det kanske vi ska chilla lite på. Men ja.
Men samtidigt så är vi ju väldigt tydliga med att vi är ju en livsstilspodd. Vill ni lyssna på fakta och allt sånt blaj, då kan ni hitta någon annan podd.
Då är det bara mata in en sån PDGA-sida i en sån text-to-speech-grej. Ja, alltså, är det bara att sitta och lyssna på siffror?
Ja. Nej, vi har ju liksom andra intressen också förutom discgolfen. Men sen så lyckas vi alltid rulla tillbaka till det primära, det som vi tycker om och kul att prata om. Och det är ju discgolfen. Liksom, så att, och det är därför vi sitter här idag också.
Ja. Hur känns det inför NT?
För mig?
Mm.
Ja, jag vet inte om jag ska ljuga det rätt upp i ansiktet eller inte. Det känns väl sådär rent ut sagt. Vi hade arbetsdag med fiskevårdsklubben och jag lyckades typ dra en sena i axeln. Så att,
skönt att du har en till axel över.
Ja, problemet är att det är högen, så att jag vet inte om jag ska lära mig att kasta vänster innan inte. Det känns inte som en rimlig... Nej, men det är lite bättre. Jag ska inte klaga. Jag kommer försöka. Och jag tänker så här. Jösses, vad skönt för min del just nu att det är en runda om dagen.
Ja, det är bra.
Två runder hade jag inte pallat nu, kan jag säga. Då hade jag...
avslutat
mitt liv med en avsågad hagelflås bakom hål 7, tror jag.
Naprapaten på plats, eller?
Mats Hult är på plats, jajamän. Så han kanske får ge mig en rak höger på höger.
Precis, rätt på det. Rätt mellan öga.
Det rer sig, säger jag. Jag går dit och tänker njuta av arrangemanget och banan, säger jag bara.
Det kommer bli hur fett som helst, tror jag.
Och häng! Kommer bli gött.
Framförallt häng.
Fasen, annars om inte du ska dörna ner på lördag kvällen då, alltså.
Jag är lite småsugen på det faktiskt.
För kolla Worlds tillsammans och hela den beten.
Ja, jag ska lägga fram det. Sen så är det jag är gräsänkling till torsdag kväll. Mm. Så att,
då passar det bra att ni, liksom, att ni kör ett skiftbyte där.
Exakt. Det är inte mitt fel att hon åker bort. Skulle sig själv.
Ja. Men då är det väl inte mer rätt att du åker bort sen.
Nej, men vi ser. Nej, det hade varit kul. Det hade varit superroligt.
Jag har ju grillning fram till sent.
Hur sent är det då?
Ja, men de brukar ju äta vid 8-9. Och så packar jag ihop. Vi kanske kan åka därifrån 10-11 tidigast.
Ja, det är väl sent kanske.
Mm.
Det är det sig.
Oh yes. Så då.
Ja. Vad ska vi göra nu, tänkte jag säga?
Men ska vi ta och bränna av våran kära gäst med en gång kanske?
Ja, men det tänker jag. Vi smaskar in en sån. Så
Vem är det vi ska ta och ringa upp då, Anders?
Jo, det här har jag ju väntat på länge och väl. Och vi har ju haft en lång kommunikation. Och ända sedan hon också blev min teamkamrat så har jag velat att språka loss rejält med denna madam. Hon är ju färsk. Färsk bronsmedaljtagare från SM också.
Det är inte helt illa.
Nej.
Och det ringer och det ringer. Vi ser, vet du. Det kommer något här.
Hello.
There she is.
This is me.
Who are you?
Who is I? How are you guys?
We are
We're
good.
Fine.
Good. Can you hear me okay?
Yes.
Oh, yes.
Good, good, good. I'm glad. So, I wasn't sure if my headphones were working, so.
Welcome to the show, Ruth Schlissel.
Good. That was well pronounced.
Thank you.
Thank you.
I can almost see where your surname is from. I bet it's the German word for key.
Yeah, actually, it is.
Hmm?
Cool, do you speak German?
High school German.
Okay.
But I can make myself understood, and I can't speak as much, but I can understand more.
Yeah, that's good enough.
So, how's life with Ruth?
It's good. I have no complaints, although it's a bit windy and cold now, but the summer has been quite nice. I think Sweden lets you forget the winters when it brings the summer. So it likes to tease you.
For sure.
Yeah.
So just a question right away. How long have you been in Sweden?
I've been living here 2.5 years now. I moved here January of 2020.
So you have seen two full cycles of Swedish.
The first Swedish winter was the worst because it was, I think there was only 2 hours of sunlight in all of December, which was quite depressing. I definitely feel the seasonal depression coming already.
You need to bulk up with some stearin juice from IKEA.
The what
small
is it?
Tea candles, you know, in the small aluminium cups.
Oh yeah, I have those already.
Everybody goes to IKEA and buy the full like big size pack of like 200.
I'm that person.
All right. Cool. We usually do like 8 short questions. If you're on for that,
that's perfect. That sounds awesome.
All right, let's go.
8 korta.
So, what is your full name?
My full name, it's a quite old name. It's Ruth Fern Schlissel. I sound like an 80-year-old woman.
And what's your age?
At 25.
And what do you do for a living?
I just finished my master's in neurochemistry and molecular biology, and I'm working at Karolinska Institute doing research there. And also like an administrative assistant for 2 labs.
Oh, nice.
Yeah.
So what's your family status?
What do you mean by that?
Like mom, dad?
Okay, yeah. Oh, I have a mom, sister, and nephew who are back in the States. My mom lives in California where I was born and raised. And my sister and nephew, Dayon, moved 2 years ago, I think, to Texas, to Houston. And my dad, he played a lot of ball golf, but he passed away sadly when I was 9 years old. So he didn't get to see me play disc golf. The better of the two.
Yep, I can agree. What was the first course you played on?
Kocknes disc golf course here in the middle of the city in Stockholm.
Nice. What was your first disc?
My first actual disc that I bought was a Reko. So that's where my addiction started with Gasta Plus 2.
Nice. And what was last disc you purchased?
Oof. purchased? I don't think so. Now that I'm sponsored, I think I just get nice discs.
Yeah. So what was the last disc you got received from Castor Plus?
The last one I got was from Anders Kjellström. He gave me the Guld. Ooh. Two first runs. Yep, nice. That one.
Nice. If you could name one if you could mention one thing that people don't know about you, what would that be?
I could do a pretty decent Shakira voice impersonation when I sing.
Oh, nice. Nice.
What do you like cilantro or coriander, as we call it in Swedish?
I love it.
Yay.
I just pick it off and eat it all. I like one it point way better to the than good parsley. Side.
Yeah. Awesome.
I heard it's in your genes to not like it. And it tastes like soap for some people. Yeah.
Mm. That is weird, yeah. Isn't it?
Yeah, it's very weird. Those people are, they belong on another planet.
The soap people.
Soap people.
Although I'm judged pretty hard because I don't like tomatoes, at least not raw tomatoes. And I absolutely hate avocados. So I'm sure a lot of people would prefer me to be somewhere else as well.
So no avocado toast for you?
No, absolutely not. That's the one thing I will never, ever, ever eat. Again, so I guess, because I've tried it.
But you like cilantro, but do you like pico de gallo then? Or is it the tomatoes that set you off there?
No, yeah. I like pico de gallo. I like salsa I like salsa too. It's just something if it's just cut and people eat, I don't know, people eat cherry tomatoes and I just don't like that. But salsa and pico de gallo is really good.
Yeah, nice.
Yep. I can understand. I am not a huge fan of just raw tomatoes either. Yeah, like, no. And same thing with potatoes, to be honest. That's one thing that I really don't like.
Raw potatoes.
Raw. No, but I mean, like boiled potatoes and stuff like that. That's like not my thing. I would rather, like, if you could pick one thing not to eat for the rest of your life, potatoes would just be gone. Like, hello.
Really? Oh, isn't it very Swedish, though, having your meatballs and mashed potatoes?
Yeah, it could be.
That's like the only thing you eat growing up in school. Boiled potatoes.
That's funny. Yep.
Yeah.
On a disc golf podcast, we're talking about food.
Oh, yeah. We talk about everything. Everything. All the highs and lows.
Mm.
Right.
But I must say, regarding tomatoes, there's a huge difference in quality as well. If you buy the ones that taste nothing and compare them to those that taste a lot, there's a million miles in difference.
So, yeah, but there's something about the taste that's just not good.
Yeah.
So maybe I would prefer the bland tasteless ones.
Yeah, the tasteless bland ones is no good, but I like the small ones, the ones that taste a lot.
Okay.
Yeah. Welcome to the tomato podcast. Today we're going to...
We're going to talk about all the different tomatoes.
Oh, how to plant a tomato seed.
Right, we'll just do this and continue, should we?
For sure.
All right, so we wrote down some questions for you from us. Then we got some listener questions as well. But I think we start with our questions. So I can go first and ask you, where did your disc golf journey begin? And this was also a question from Samuel Falmar.
Cool.
Yep.
Yeah. Ironically, I never touched a disc when I was living in the States. It started when I moved here to Sweden. So I moved here January 2020. And I think in March, just like lots of people, when the pandemic hit is when I found some discs and found a course and just started playing some disc golf. So it's been 2.5 years now.
That sounds pretty odd regarding that the disc golf is so big in the States. You come to Sweden where it's a little itty-bitty sport.
If I'm honest, I feel like I didn't even know about disc golf living in the States. I didn't know. I had never seen a course. I didn't see baskets. Yeah, it's so strange. I don't know. Maybe I was living in a bubble. I played lots of other sports. I played softball growing up all my life. So I feel like maybe I was just too into other sports and didn't, none of my friends played disc golf, so I just didn't look for it.
But now that you play disc golf, do you recall seeing the baskets and so on back there, maybe?
No, I don't. I don't, actually.
Because I've seen them when I didn't know what disc golf was. What's that crazy thing standing in the bush?
Yeah. No, I guess I didn't really hang out in the woods very often or go to the parks that had the disc golf baskets. So, I don't know.
But now, do you know that there is some kind of activity in your, where you're from? Do you know? So-so?
Sort of. So-so.
Yeah.
Yeah.
Whereabouts in California where you brought up?
Yeah. I was born in Chino and born and raised there, yeah. So it's like 50 kilometers east of Los Angeles. So I was being a little sarcastic. I definitely, now that I've gone back home to visit, I see everywhere I go, I see baskets. I look on UDisc and I see it all over the map. So, yeah. And when I went to go visit my sister in Houston, there was just courses everywhere. It was nice driving by and seeing a basket. I'm like, oh, I know what that is.
Cool. Yeah, that's awesome. Have you gone up to De La Vega?
No. Where? Oh, that's in California, right? No. Yep. I haven't been there.
Yep.
No. I just played, I was there for a very short bit, and that's quite far away from home, so I didn't really make it there. Yeah. I played some local courses and also played one tournament that was an hour away where I got to play with Owen Scoggins, actually, which was pretty fun. So I haven't played too much in the States. Haven't had many journeys over there.
Was she as crazy on the putts when you played with her as she is on coverage as well?
Oh my God, she was. On the first round, I was keeping up with her. Like the big putts she was making, I was making as well. And then I started missing mine and she just kept making them. I was like, yes, I know what you do.
She is, and just like rapid fire as well when she puts. Yeah. It's like,
doesn't, she doesn't think.
No, I don't think she does. She's like all like repetition from, you know, practice, like boom, boom.
Exactly. Muscle memory. She just knows exactly what she has to do. I mean, there's no point in standing there and waiting a whole 30 seconds when you're going to do exactly what you know what you're supposed to be doing. So,
yeah. I can agree with that. It's, you see all these people, you know, dragging over time as well when they stand there like over a minute, like, not to be dragging down Nico, but I mean, people like him as well. I mean, whoever does it, I don't think, like, because you get in your own head and all these voices like, oh, you got to miss this and blah, blah, blah.
Yeah.
Better go up and just fire.
Yep, I agree. I'm the same way. I'm not as quick as Owen, but I have like my routine where I look at the basket and kind of do the motion of what I want to do and then I toss it. I don't even really care when there's people walking by. I just try focusing right on the basket. I don't care if people are talking. Whatever, those things don't really bother me. I just try focusing on what I'm supposed to be doing.
Do you focus on like a single link or is it mainly like just the basket?
Yeah, I've actually changed a bit where I do try focusing on the single link that I want to hit because when I look at the whole basket, it becomes too daunting. Like it actually becomes smaller than what it really is. So I look at the link and I think I've gone more accurate just looking at one of the chains. Yeah.
Good.
For sure. Yeah. Yeah, for sure.
You did hit some putts the other weekend. So from all of us, big congrats on the bronze medal.
Thank you very much.
Tell us more about this.
Whew. Yeah. Oh, there's so much. There's so much to tell because going into SM, I went in with no expectations. I just really wanted to play the way I knew I could play. So I knew I can hit my drives, my approaches, and my putting was the one that was a bit shaky earlier in the season when I played the Yerba. I really wasn't feeling the putts, but I had been practicing and it felt on fire. So that's exactly what I just wanted to go do. And I know I came in as an underdog, and I absolutely feed off being an underdog. I love it. So I had no expectations, and I know many people weren't putting much expectations on me either. And then everything just, I did some practice rounds with Jenny, Carl, and Elina and Amanda, and everything just felt good. And it translated on the course during the competition. I was just doing what I told myself I should be doing.
Yeah, it was some solid play, for sure.
Yeah, yeah. It was, I remember teeing off the first day. Oh my God, my heart was racing. I wish I had my watch on, because I think I was at 200 beats per minute. I had to take like a deep breath before I threw, because I think I was third or I was on a group of five the first round, and we were the first to tee off, and I think I was the fourth person to throw off the tee, and the first three people didn't throw so well. They hit like every tree. And I was like, oh my God, Ruth, don't do that. Don't do it. And luckily, I parked it. So that was a really nice start. I think the first round I was four down through five. So it was a pretty nice hot start. I was like, where is this coming from? But yeah, it was really exciting.
It is like, because I think that you... Sophie and Hannah were the only one who actually finished under par for,
yeah,
like the whole tournament.
Yep. That was fun.
Yeah, that's amazing.
Yeah. Yeah, it was after the first round when I finished with a minus round, I told myself, please, at the end of the tournament, stay under par. And it was so nice seeing that us three did that. Mm-hmm. It was a huge difference from playing. I played SM last year as well. And I mean, the weather was much better this year, of course. And the course, I think the course was definitely much easier. I think in Västervik, the two courses were a little bit more challenging than at Terminalen. But I think we were all, I can't even remember. I think I was like plus 60 something after the five rounds last year. So it was very nice seeing the red number next to my name.
Yeah, how many strokes did you guys differ from? Was it Jenny came in fourth?
Yeah, I think she got mine. I think she got plus four, right?
Yeah.
But she was a little closer at the beginning. It was the last round where we kind of took a bigger gap from her. I think she was only four throws or three throws away from me going into the last round.
Yeah.
Yeah. So it was pretty close between the four of us, at least going into the final round.
How awesome was it to see the battle between Hannah and Sophie?
It was riveting. It was so exciting, especially because Hannah didn't know what was going on. It was so funny. I think you guys talked about this last time too during SM, or Hannah talked about it, but she didn't know going into the last hole that she was in the lead. I think she thought they were tied. And Jenny was like, congratulations. Like, this is all yours. Just lay up the disc and tap it in. But it was so fun watching them go back and forth. It was nice to get the front row seat for that, for sure. Yeah.
Yeah, yeah. You got to pretty much coast into third place.
Yeah, it, so. Yeah. I had a chance to get second, but there was just, you know, some long putts or just leaving it a bit too short that didn't let me get the birdies. But definitely it was nice standing on. I knew I was going to get third, so that was nice to end up on the podium. Yeah, for sure.
And also like second SM in a row as well that you finished on the podium.
No.
Yeah, from the teams.
Uh-huh. Oh yeah. I was like, last year I just told you guys like plus 66.
Yeah,
66,
I know.
I was...
Yeah, but wasn't it like the team event were after the individual, wasn't it?
Yes, it was. Mm. Exactly. Yeah, last year when I played with Hufush.
Yep. That was awesome. Was I was me and my daughter was there to look at you. I can say for sure that after that, Maya talks about you guys all the time. You, Hannah, and Elina. Like, oh, they're so cool.
Oh, that's awesome. I love it.
Yeah. She thought you were the coolest of the bunch, though.
Me?
Yep. She talks about you. Ah, she's just like, oh, Ruth, so cool.
Yep. Well, thank you.
Yeah.
That's so awesome.
You know that I'm going to tell her tomorrow that you were on the podcast as well. So.
Does she speak English? Would she understand?
Yeah, a little bit. She's 10 years old now, so she's getting so much better.
Awesome.
Yep.
Wow. I am honored that I have a huge fan.
Oh, yeah.
But, that's the reality of being a disc golf celebrity in the small disc golf community of Sweden.
Yeah,
you
right.
Know, you finished at the podium and everyone knows who you are.
I know. It's strange. Although, I could still, for now, I could still walk to Hem Shop and people don't stop me after my autograph. It's happened a few times, but no, I'm kidding.
It's only, I mean, have you watched the documentary of Paige Pierce, the Fierce documentary?
No, I haven't seen it yet.
Oh, it's so good.
I heard.
It's heard like one of the best I've seen. And at some times I like literally got tears in my eyes just for...
Oh, wow.
Because it's... it's just great.
Is it about her disc golf career or is it about disc golf in general?
Main focus is the last year for her, kind of going in towards her sixth world title.
Mm-hmm.
But the good thing about it is that it like takes up the broader spectrum of disc golf as well, and for the female division in disc golf, and addresses like all the problems with the PDGA and viewerships on like how is it that every male round is like there's three cards being filmed and there's only one card being filmed for the female. It's like she said that you're never going to grow the sport for the female divisions if there is no coverage on it.
Absolutely. Yeah, that's so true.
Yeah, so it's, if you haven't seen it, it's well worth the money, especially if you're a Disc Golf Network subscriber. It's like $6 or something like that.
And make sure to watch it soon, because Paige Pace posted on her Instagram that it will be the last week to watch it on Disc Golf Network.
Uh-huh. Okay, for sure. Then I'll get it soon.
Yeah.
Wow. Yeah.
And you purchase it, and then it stays in your library on the Disc Golf Network for like for the remaining of time. Such as.
Oh, cool.
So, yeah.
Oh, perfect then.
So yeah, it's like buying a movie from somewhere else, like on Vimeo or whatever.
Yeah. Yep. I'll definitely do it. I completely forgot.
Yeah, me too. Yeah. And I just saw it and I was like, oh, I have to see it. And it was worth the money as well. Like, because I mean, 60 kroners or $6 is like nothing.
Yeah, that's not much. That's nothing. No. That's like me getting a coffee at Espresso House.
Exactly.
Dunkin' meal.
But that's so, yeah. It's great that she puts that to light because it's very true. Mm. I think I heard a lot of complaints when it was the Yerba Open for the European Pro Tour. I'm pretty sure they were filming it or they were doing it live and they were only doing a few holes for the women and then starting straight for the guys and did the whole round for the guys, but they didn't show all the holes for the women, which was quite a bummer because I know a lot of people want to only see the women while others want to see the men, but you should give everyone the option to see both.
Yeah,
definitely.
Absolutely.
Yeah. Yeah. Mm.
Do it.
Yeah.
Just I mean, do it.
Oh, yeah.
And the same thing like with this year as well has been a little bit weird because I know that, what's the guy's called who used to film in Sweden.
DGTV.
Yeah, I think they...
DGTV.
I think they kind of went down or went out of like production or something like that. They didn't want to do it anymore. And now like nobody's doing coverage at all on the Swedish tour, which is quite sad. Because I think
Very sad.
Yeah, because I kind of think that we need it if we want the competitions to be like aware of the competitions.
Mm. Absolutely. Like it was a huge bummer not having anyone film SM.
Oh yeah.
It would have been awesome seeing coverage of Sophie and Hanna battling it out. It would have been awesome to see like all of us play really well. Mm. And seeing the guys up there too.
Compare that to Finland.
Yeah, exactly.
I was about to say, it's pretty weird that before the boom of disc golf, there was people recording big competitions and so on. You can watch competitions from 2016 on the YouTube. But now, it's like, it's boom. The sport has grown so much.
Right.
And even though it's no one there recording it.
Yeah. I guess we found a market. Maybe we should start a film production.
But just like last year as well, from the team event, Lag SM, that production that Birgitta and Mattias did.
Mattias, yeah.
Yeah, that was awesome. It was absolutely so nice to see it.
I agree. Yeah, and it was last minute too, I think, right?
Yeah, I think so.
Mm. Yeah, it was so kind of them to come over and film us. Yep. It's so nice watching back and seeing, you know, it's almost like reliving the moment, and it's really fun to watch. Yeah, I think we definitely needed them at SM, but oh well.
I mean, it's a small sport as well, and the Förbundet is there's so like few people, and is everybody's like an individual as well. Like there's no budget to do like the productions, and there's no people to do it. So it's a little bit different from the Disc Golf Pro Tour and the Disc Golf Network.
For sure. Yeah, this definitely takes a lot more volunteer work and more time when people have their own private lives that they have to also deal with. So it's understood, but it would always be nice to have films.
So for we'll start the Swedish Disc Golf Network. I'll put in paperwork.
Yeah. I expect it by the end of the year then.
Yep. Victor and Kevin film. He can be our Terry Miller. Terry Miller.
Victor Terry Miller Nilsson. That's me.
I can hear it. It sounds perfect.
The Swedish Disc Golf guy.
Yeah.
That title's not taken yet.
No,
it isn't. It's up for grabs. Are you taking it now?
I think he is.
At gmail.com.
I have to produce some content first. I can't just grab it.
I guess so.
We were on the subject of last year's Lag SM.
Yeah.
Could you tell us a little bit about that, and what's your... will you participate this year, and for what team?
Yeah. So last year, I'm part of the Cockness Disc Golf Club, but I'm actually the only girl who plays for the club. So Hanna wrote me, this was last year, so Hanna wrote me and asked me to join the team, or if I wanted to, and I said absolutely yes, because I love Hanna. She's so sweet. And so... it was my first time meeting the girls when we all joined at, where was it? It was Brevensbruk, but what was the city again?
Örebro,
right. And we all clicked instantly. They were hilarious. They were so sweet and down to earth. It was the perfect team to be a part of. And I don't know, just when we were playing, we even clicked. We instantly knew each other's strengths and weaknesses, knew how to pair up, who should be singles, who should play doubles, and we hyped each other up from the first throw to the last throw. And I think our dynamics and how well we played and how well we got along is really what got us to get the victory. And it was such a great experience, especially when it was the first ever ladies Lag SM. It was just great to be a part of that. So I was going to join Hofors this year as well. Hanna asked me again, but I felt a little bit like I was deceiving. I mean, I don't live in Hofors. I live in Stockholm. So I felt like it would be better if I represented Stockholm. But I never, but still, my club doesn't have any women who compete. Or so, and I didn't really find any other team that I felt connected to. So I'm not playing this year, unfortunately. But hopefully next year. Hopefully next year would be really nice to play. I think this one's going to be an exciting one to watch with all the new ladies and the level that it's gone up to be. Mm. Yeah.
For sure. So, all your good playing led you to this point that you had the fortunate thing happen to you, being sponsored by Castoplast.
Yeah, I think so.
Yeah.
It was so exciting.
Tell us more. When did you get sponsored and how's it been so far?
Yeah, I'm not really sure how it transpired. I had played with Jonas Lindberg. He was one of the founders of Castoplast. And I met him and he played a few times at Cockness, but we didn't really chat too much. I think I would fangirl, but I wouldn't really let him know. He was, oh my God, he's the guy from Castoplast. But I think it all started when I went to Houston for Christmas to go spend Christmas with my family. And I posted a photo of some course there. And Casey Lee from Castoplast, he saw where I was and he wrote me. We were following each other on Instagram. And he was like, I live 5 minutes from that course. And so we just, the next day or one of the following days, we started playing with each other and played almost every single day after that. And he was an absolute blast. So I'm pretty sure him and Jonas talked a little bit about me. And maybe Jonas already had me a little bit in mind for probably the way I was playing in here in Sweden. And then Jonas wrote me and I got, I was officially sponsored in February of this year. So it was
contacts.
Yeah, exactly. It's good. I know people, you know? Yeah, absolutely. I think so. But it's nice to be social and to get to know people because you don't really know who knows who or yeah. So it's really nice. Castoplast is pretty much, I only throw Castoplast in Latitude 64 and most of them are Castoplast. So it was a no brainer when they asked me. I love the discs. They're my babies, all of them. Every single one I have in my bag.
You said the Reko was your first disc, but before being sponsored by Castoplast, did you throw a lot of Castoplast or did you throw other brands?
Yeah, I had a lot of Latitude 64 discs because I played a lot of the local C tiers here and they were sponsored by Latitude 64. So when you would win, they would give you a gift card for the factory. So I would get the discs from there. But every time I would go to the local shop here, Disc Golf Puknu, the ones I'm also sponsored by too, I would always buy Castoplast. I'd be like, please tell me which discs are the best ones, but only the Castoplast ones. So those are, I don't think I've ever thrown any other brand. Maybe Innovo when I first started, because those are the most accessible. But once I found my little niche of Castoplast, I didn't go back to any of the other ones.
Yeah, and you started at the right time. You can actually build a bag now.
Yeah, exactly. Basically. I know. When did you start? Did they not have many options for you?
Well, I also started playing disc golf when I started producing the discs. So
cool.
My skills grew with amount of molds. So I couldn't throw the Rask, I couldn't throw the Kax, but I could throw the Berg. I could throw the Berg. Nice. So that's when I started. So then came the Reko, Grim X, and so on. So
yeah.
Now it's fun times.
Just imagine Anders' first disc from Castoplast is the Rask.
Yeah. Oh my gosh.
Easy to use.
No, I don't think so. That thing is confusing to hold and look at. I don't think that's the one disc I wouldn't throw.
I must say, Victor is the one guy that I have seen throw the Rask more than anyone. It's your go-to get out of jail card, sort of.
Yeah. Really?
Yeah, the number one scramble disc for me. Yeah.
Okay. So you only take it out when you're scrambling?
Flex forehands out of woods, spike ice backhands, and all those lots of throws.
Yeah, that's his throw. Just straight up and let it just spike down.
Spike down, okay.
Yep.
Awesome.
When you don't get the confidence to do like approaches and stuff with putters and stuff, you grab the rusk, throw it up in the air, and park it instead.
Simple.
Yeah.
Really.
Then I have to bag it, and then I'll just do the same thing, so I know I'm going to park it every time.
Well, I must
you have my word on it.
The groundbreaking disc for me was Falk. When it came, it changed my game totally.
I love that one, too.
Because remember, I only threw Castoplast. So, and being a semi-amateur, that was a key disc for me.
Yeah. Is that where it just boomed and everything just started going up? Yeah.
I could throw further than with the Grim. It was so good. And it's a great beginner's disc as well.
Mm-hmm. It's that one and the Lot that I absolutely love.
Mm-hmm. For sure.
I'm really good at like flexing my shots, and those two are the perfect ones to shape the shots that I want every single time. I think no matter what hole it is, everyone already knows. They're like, oh, Ruth, you're going to throw your Lots, right? Or you're going to throw your Falk. I'm like, yep, that's exactly what I'm going to do. Yeah. Those are great discs.
Yeah. I love it.
But you said Falk and Lots were your favorites. Isn't that so? Isn't those two your favorite moles from Castoplast?
Yeah, I would say primarily the Lots. That one I throw all the time. I shape it in so many different ways, and it does exactly what I want it to do.
Mm.
Every person who's caddied for me, they're like, oh, you're going to throw your blue Lots here, or you're going to throw your orange one, because they fly differently. At least in my head, I think they fly differently. So I'm like, yep, this is definitely a Lot hole. 1 through 18 is always Lot.
I've got some friends throwing a lot of Lots as well, and they got like, I've got three Lots today, one flippy, one stable, and one just straight.
Yep, that's me. That's exactly how I am.
I have five Falk in my bag.
Five of them. Well, and they're all different?
Yeah, the K1 turns in to be more stable when it's more beaten stable. In. Yeah.
Mm. Mm-hmm.
So I have one old beefy Falk.
Nice.
And some new ones to flip as well.
Yeah. Mm. Yeah, they're awesome. And they're so pretty too. I feel like that's another thing that I really like about Castoplast. I don't like the discs that have like a dog or a weird animal on it. I like the simplicity of it's the Castoplast. Yes, it's so clean, so sleek and fresh.
That always was their basic idea. Have premium feel, high gloss, and nice stamps.
Clean design.
And do they also only keep the names to four letters? That's a thing, right? Yeah, okay. I didn't know if I was making that up in my head. It's perfect because my name is four letters.
Yeah.
That's perfect.
Yeah, so right?
Yusuf has one. Now you need one.
Well, yeah, but he got grandfathered into it. They already had the Betty, but they need a Ruth.
Yep.
They could just change the Lot's name to Ruth.
Yeah, that's a fun game to sit and just try to make up some new Castoplast names.
Yeah, right?
Mm-mm.
I think it's Anders who comes up with them. Or?
I think so, too.
Yeah. That guy. What a good guy.
Jonas as well. Yeah. But now Jonas is out.
Right.
So we'll see what happens now. Now it's eight letters instead.
Yeah. It becomes, what's Lasha? Thomas Ekström. He's going to do all the names now. It's going to be Barpa.
No, no, it's please no. Be...
Put Jonathan on it.
Oh, yeah.
It's oh, he always come up with good names.
Yeah. He's so good. I love Jonathan.
And he's so good. He's the perfect person. They did such a good marketing job with him.
Yeah. Talk about, like, you know, betting everything on one card and like, oh, maybe this guy. And like,
just,
yeah, like he checks all the boxes. And I mean, their commercials and their videos, they're so good. There's nothing to match it. It's,
yeah, it's like getting Stryktipset, the 13, right? Yeah. And you're the only one.
He's the 13.
Yeah.
Lucky 13, right?
Yeah.
Great. Tell me that I'm right, but you won the Järva European Pro Tour, didn't you?
No, the Swedish Disc Golf
Pro Tour. Oh, yeah, yeah. Yep. SDG.
I wish I won the other one. That one, yeah. I would have beat Kristin Tatar, but no, that one did not happen. That one was not that fun.
Yeah, no. Yeah, I remember it was the SDG. That was such a classic tournament. It's... you know, my first SDGO, I think, was 95 or 97.
Oh, awesome. Wow. Yeah.
So it's a while ago. But what's your future plans now?
Disc golf related?
Yeah, or just in general.
Everything.
Let me just tell you about my whole life.
Yeah. What are you doing tomorrow?
Man, I haven't thought that far. I just like going with the flow. Honestly, I still think I have so much to improve on. So it's just going to be a lot of working hard on the off season. I still don't have a forehand. I have it for very small scrambles, but I want it. I don't need it off the tee, but I definitely want it where I could, if I'm in a tricky spot, I could. It's like Viktor Rask. I really want that, like my forehand for scrambling and getting maybe 60 meters or so and being close to parking it, because I'm pretty good at backhand, but there's certain situations where I really need that forehand. So at least my immediate plans are to improve my forehand and be able to use that for next season. But really, I haven't set any plans yet. But of course, it would be awesome to start going in the Disc Golf Pro Tour and touring in the United States and getting a car or a van and going all around. I mean, that sounds ideal and so much fun to me. But that still is probably a few years away from now.
But could that be a plan for the future? Or what's the plan for, like, now you're in Sweden, you're doing your master's and working a bit? Is that... Are you going to stay in Sweden for a foreseeable future, or are you going to like take your things and head back to the States?
No, actually, so I just finished my master's. I feel like Sweden has become my home. I don't plan on leaving here. But I do see in the future me going to the United States and touring and playing some disc golf over there. That sounds like a lot of fun to me. Yeah, for sure. I definitely.
It's a wise choice throwing Casta Plast, since they're pretty hard to get hold of over in the States.
Right, I know. Although I think a lot of the disc golfers that Casta Plast sponsors, a majority of them are in the United States, right?
Yeah.
But for sure, they're very accessible here. I'm just gonna. Stock up on them and then go to the States.
All the minty ones as well.
The minty fresh ones. Those are pretty.
Yeah. I see some guy throwing out some old Berry Core 2 in different colors. Wow. And they went for like $100.
It's crazy.
Throwers.
It's insane.
Yeah.
Like purple ones with gold stamps.
Maybe.
Oy, oy, oy.
Maybe there's one coming out on Let's Casta Plast soon. Who knows?
Yep. Oh.
Maybe, nice. Maybe under, you know, the swirly one as well, Mike K. Wamberg.
Mm. Yeah.
That might
sell all the stuff and buy podcast equipment.
Or for a basketball. Our new tour on new Swedish Discord network.
Start the. You guys have to exactly. You have to save up money for that.
Yep. Or a basketball.
Off the empty unsala said, perhaps you want to sell all your discs otherwise.
But it's just crazy how people absolutely love the Casta Plus discs. As soon as I got a hold of the Guld, I was walking. I got them. Anders gave them to me at SM, and people were just all over them. They were like, yeah, exactly. Their eyes just wide open, drooling already, and like, how much will you want for them? Like, I just got them.
So what's your initial thoughts about the Guld? Did you get a weight that suited you?
Yeah, they gave me a good weight. I actually haven't thrown them yet. I threw the prototype one. It flies so nice. It's still a bit of a high speed disc for me at this point. But when I put it at a nice Anheuser, it flies quite far and really nice. It's a really good disc. So I'm looking forward to taking out the first runs that I have at the right weight and seeing how they fly.
Cool.
What about you? What do you think?
I haven't thrown it yet. That's serious. I'm going to do some field work and
then you'll get back to me.
A little bit. Mm-hmm. Yeah, for sure. So I actually got some stock runs as well. So I'm going to try those also.
Yeah. They feel so good in the hand.
Yeah. I love it.
Yeah.
So my hope is that it'll be a further flying Lutz, basically. So we'll see.
I think it will be.
So I've heard.
Yeah.
Yeah, it isn't too stable. I think it's pretty and for suitable those, for a lower speed.
Yeah.
For those wanting a more beefy Guld, just hang out for the X version. I can almost bet my daughter that it's coming one. there is always an X version. Come on.
Yeah. So, yeah, true.
X.
Yeah.
Talk about a meat hook.
Does it need to be more stable?
No, it doesn't. No.
Yeah, but there are always those who say that it's too flippy. Too flippy.
Mm.
People say that the yarn is too flippy. I don't know, to be honest.
Something's wrong.
Oh, yeah. I mean, I've thrown my good share of like really beefy discs. Anders knows that I got like a super beefy Firebird, which is like insanely stable. But, yeah. I mean, the yarn is on a different level. It's like almost like unusable for me. I think it's like too beefy.
Is it? Have you guys tried the Tilt? I haven't thrown the Tilt. I've
thrown the Tilt, and that's insanely more stable.
A utility disc for sure. It's not one that you probably want to throw off the tee.
To be honest, I don't really see the purpose for it at all. Like, some people say that it's so nice to throw it upside down. But I'm just like, why would I get a disc to be thrown upside down?
For the fun of it. But you're right.
Yeah, I got so many other discs that do pretty much the same thing if you're going to throw it upside down. And if I want something that's like that insanely, stupidly overstable, I'm probably going to use it one or two times over the year, probably.
Right.
And then I can do it with another disc instead, like the yarn, for example.
Yeah, exactly. Yeah, I agree.
Well, you can pretty much do it.
I think there's laughing over there.
Yeah, but I mean, just like angle it a little bit more if you want it super overstable for a yarn or something else. I mean, it's always ways that you can make it more stable if you want to.
For sure.
Yeah, right. Just throw it grenade all the time.
Yeah. Should we move into some listener questions, Anders?
Yeah. We have one from Jim, Ted's brother. What is your best disc golf memory so far?
It used to be the gold from Log SM, but now it's definitely getting the bronze at SM. It's awesome. It's just, when I keep thinking about it, it's just great how everything just clicked for me and I played my game and ended up on the podium. So that's my best memory so far.
Yep.
Yeah, no doubt about it.
No one can take that away from you.
No.
a podium is a podium.
Yeah, exactly.
Next up, we got Pontus Kroon, who's wondering, what's the greatest mold ever after a perfect bidding in KC Rock, and what mold is unthrowable?
Uh-huh. So the first is, what's the best disc ever?
Yeah, and he wow. like pitched in that the KC Rock is the best one.
KC Rock. Well, I would say, like I've been saying, it's my Lutz. That's my baby. And then the unthrowable one, I don't know. I guess it's the Rask. I just looked at it and didn't even want to pick it up. It looks uncomfortable.
Yeah. But you'll see, once you have developed your forehand, your get out of jail forehand, pick out the Rask then.
I will travel across the country holding clinics throwing the Rask.
So watch out for that in the future. Victor is going to do clinics on how to throw
the
Rask.
The Rask God.
Yeah, the Rask God.
But imagine taking, this is a real scenario, no, I'm serious. You're standing, okay. you need to use the forehand, and you put it out on a steep, high stern, and it just flips over. That's the Rask for you.
Okay.
Sometimes you need that.
That's perfect. Yeah, that's it then. Maybe once I get the forehand, we'll talk again, and you're going to have to hold a clinic here in Stockholm and show me how to.
Yeah.
You'll buy Victor a train ticket, and he'll come.
Absolutely.
Right away. And make sure to buy helmets to all the visitors.
And also, Victor, you got a really good name for a trash metal group, the Rask God.
Mm.
Yep.
The Rask God.
That's you.
When you were here, Ted, you called me the Rolling Thunder because I was throwing my TD on.
That was.
You know, I've got a lot of names.
Oh my God, you're also the Swedish.
Swedish disc golf guy.
Terry Miller. Yeah, the Swedish disc golf guy. You have
Swedish
every name.
Terry Miller. Yeah.
Yeah. Maybe. Do you think he could be the Swedish take on PDGA Rodman?
Perhaps. Perhaps. Some roasty stuff.
Yeah.
Maybe
Sweden needs a roaster guy.
Maybe that's you too.
Yeah. The toaster. All right, to be more serious here, Kevin Fanberg, what's the secret to become as great as you?
Oh, Kevin. It's in my genes, baby. This is all in the genes.
The genes or the genes?
The genes with a G. G-N-E. I don't know. Just practice. But Kevin's pretty awesome too. He's a really good MMA fighter. So you guys should check him out as well.
Yeah.
Ooh, that's also right up our alley.
Yeah, we sometimes stray away to be the MMA podcast as well.
Uh-huh.
Yep.
You guys want to be the next Joe Rogans?
Oh,
we have the same mic.
Setting the bar pretty high, I think.
Yeah.
Nah.
I wouldn't that mind having.
That's we're that's almost success. There time wise for the podcast episode, so no. He's like 8 hours podcast.
Oh, I know. They're so long. The few that I have listened to, I'm always skipping through, or it takes a couple days to get through the whole podcast.
Yep. A friend of mine actually like benched, or what do you call binged or benched?
Binged. Yeah.
Yeah. He was on a trip. Through South America, so he like binged all the Joe Rogan podcasts from the start all the way to like, and this
oh
was
God.
Like yeah this was like could be like 6 years ago or something like that, so he had quite a few to go through.
He listened to Joe Rogan's voice that long.
Yep.
Did he make an offline playlist?
I don't think he had memory on his phone to do that.
An external hard drive.
Yes, exactly.
He had like two computers with him, just full of Joe Rogan podcasts.
That's so funny.
Yeah. I wonder if you listen to Joe Rogan that long that you actually kind of thinks like Joe Rogan or like kind of becomes like Joe Rogan.
I hope not. I hope not. That guy's he's interesting for sure.
So next question from Bogey Couple. What discs do you have in your bag at the moment? We can
see. Okay, I'll go from memory from left to right. I definitely have the Gold in my bag, but I haven't, like I said, I haven't thrown it. I have the Grim as well, the Grim X, but those two I don't throw very often. They're usually, I throw the Grim when there's a lot of headwind, so I know it's gonna fly exactly how I want it to fly. Then I have two Sapphires. So that's the ones from Latitude. My pink one, I can never get it to flip or do a flex line. It's such a frustrating disc. I should take it out. But I have this orange one that's so flippy and that's also my baby. Besides my two Lutz that I've been talking about, this one is my third one that I throw on a hyzer and it flips up so nicely. So I have that one and then two Lutz, a Falk. What else do I have? I have my Kaxe Seta, I think. What else do I have? A Svea. I like my Svea as well. And then a Rieko that I like to throw and a Berg. I'm pretty sure I'm forgetting something.
And soon a Rask.
Right. You got to wait for the whole my off season. I'm going to get that forehand. And then the next time we chat again, I'm going to say that I have the Rask in my bag.
There's a bunch of Riekos, though. How many do you have? Do you have
I only have the K3.
Yep.
I don't like the other molds. I have only really liked the grippiness of the K3. Mm-hmm. So I even throw the K3. I have a throwing putter, which is the same one as my putting putters.
It's magical for throwing.
It is. Oh my God, it's so good.
It's on a line.
This one's a bit beat in and it stands up and it flies straight and then a nice small fade. Oh man. Beautiful. I could picture it in my head already.
I see it too. Close my eyes.
It's nice that you actually mentioned the Sapphire because I think that's such an underrated disc for sure. I think my brother has one that, isn't it that the one that they make in like 175 grams as well?
Yep.
Yeah.
Yes, it's the gold line ones or the easy to use ones that are really good beginner discs.
Yeah. But this one I actually tried it and for a really narrow fairway in the woods. Oh my God, it was so magical. I could put it on a hyzer flip to flat. That disc just went for days. I kind of pushed down the power to like 75-80% of my throwing power.
Yeah.
And just pushed it and it went like, it was one of the best throws I ever made. I was like so impressed with the disc. I'm just like, this disc is so good. And more people, even if you're not like easy to use or beginner, you should actually bag it for those really like narrow fairways and the hyzer flips that you can go down in a little bit of power.
Yep. Have you guys played at Terminalen?
Yeah, no. Probably 20 years ago.
Okay. Well, there's this one particular hole that's very short. I think it's only 65-70 meters, but it's right off the tee. It's super tight, the trees. And all the girls were throwing putters or I think mid ranges. And I got my Sapphire out because I knew that I can put it on a nice little hyzer and not throw so hard and it would flip up perfectly. And I parked it. It was just, I felt a bit silly throwing a distance driver on such a short hole, but it is such a great disc. It was perfect. So I agree.
Yeah, I really like that you can manipulate the disc to do what you want, even if it's like a higher speed disc and stuff like that as well. Like you don't have to go for like a putter or a mid-range and you have to max it out. They can actually go down a little bit. And by doing that as well, like you hit your line so much easier.
Mm-hmm. Yeah, you get rid of a lot of factors of messing up. Mm-hmm. I agree. I totally agree that people should have the disc in their bag.
Yep.
I know for a fact that the Sapphire, Linus Karlsson, our friend Limpan, he's bagging one as well.
Mm. Ah, cool. See, wow.
Yeah.
Ted, that's awesome. Wasn't it the Sapphire that was Henke Johansson's tour disc as well?
That was the Jade, I think. Could be. Okay. Isn't the Jade a little bit more stable version or like a beefier version of the Sapphire?
No, I think it's more understable.
All right, yeah.
I think it's Sapphire is the most stable and then it's okay, Jade and then a Diamond.
All right, yeah, then so. It was, yeah, Anders, you're right. It was the Sapphire.
Thank you.
You remember that that throw that I did with it?
Yeah, the blue one.
Yeah. Jesus, how far did it flew like? It's crazy. And it was like surprisingly stable as well.
Yeah, let's see. This is Ted. Let's see how this disc flies. He throws it like 150 meters. First throw.
Past the basket.
Oh, it was on the training field.
Yeah, it actually went past the grass field and into the woods and just continued straight down to the parking lot. Yeah, I'm just like, oh, whoops. That was a little bit too good. Yeah, it was funny. I mean, it's, I kind of love discs like that. That you can just like...
Me too.
Yeah, and it's so good as well for me being... I've said this so many times, but for me being an older player as well, like everything that we used to throw back in the days were so much flippier than today. Mm. So I usually... That's a bad habit of mine. I usually always put a little bit of a hyzer flip.
Oh, I see.
My throws. Yeah.
Yeah.
So, the opposite. You can all... All you listeners, you can find your Sapphire at discexpress.se. Sponsored by.
Sponsored by.
This episode is sponsored by Sapphire.
Next up, we got a question from Lucas Kristoffersson.
Mm-hmm.
And he wonders who makes the best margaritas and why is it Lucas?
He does make really good margaritas. And I drank a lot of margaritas when I went to the restaurant he works at, and I woke up just fine the next day. So there's something. He does something magical. My friend didn't wake up so great the next day. She was maybe leaning over the toilet for a bit, but I woke up just fine.
Details.
Maybe we should ask Lucas what he put in the other drinks.
Yeah, I don't know.
Roofies.
No. He's a good guy. He wouldn't do that.
No, I don't think so either. That was just a big, huge joke, Lucas.
I know.
All right. We have the last question here from Morten. Why do you think there is such a big scoring separation between the MPO and the FPO field?
Uh-huh.
And he goes in as well. Do you think it's bound to only distance or is it anything else?
Well, that's a good question.
Yeah, I thought so too. I didn't really know like what to answer on it.
I think a lot of the times there is scoring separation because of distance. I don't know, because I have seen that there are some courses that feed well off of the women and the men. Mm. But I don't know. I honestly cannot answer that question. I really don't know. There's probably a multitude of.
Yeah. I love that we have Evelina Salonen's round at the European Open to refer to now. When she smashed those boys.
Yeah.
On the same layout, same holes, same everything. And she she killed it. That round. So it's possible.
Oh, yeah. Absolutely. I think when it comes to courses like Yerba, I'm going to bash on it a little bit, and courses very similar to it, it's all about distance. And of course, the guys are going to be at an advantage over the women. So I think when it's courses that, can really show the strengths of both genders, I think that's when you won't. Yeah, like you said, it'd be great to. You could see Evelina show off that it's possible for sure. But
yeah, no. We starting to see a lot of people as well, like the FBO field. You get Ella Hansen, you have Paige Pierce, you have Henna Blomroos. I mean, they throw far. Like people doesn't really like from the video or like when you watch. Like the coverage, you can't really tell how far they actually throw.
Right.
Like Paige throws a good like 140 meters, easy.
Which is like, insane.
Yeah, it is insane. And Evelina and them as well. Like you don't see it. You think that all right, yeah, they don't throw that far, but they actually do now, and it's getting more to that as well. But what would you like to see change a little bit to make it more compatible for the FBO field?
That's a good question.
I think we have established that it's hard, it's tough for the women to land at the perfect landing sites on the same course as the men. Sure, you can always put on another par, but that doesn't help you reaching the sweet spot.
Right. Yeah, exactly. Yeah, I remember this discussion going on Skavisnacka Disc Golf, where I think it was there. But it's true, where the guys can throw maybe a mid-range to reach the sweet spot, the women have to throw a distance driver. And it wears on the body, having to always throw full power all the time. So I'm not sure. I'm not sure what's the ideal thing to do to make the basket a bit closer or to put the tee pad somewhere else. Those are just easy fixes to these situations, right? So I'm not... I feel like there's so many different things that could be done. I'm not exactly sure what's the...
It's a tough one, for sure. Right,
I just think that the things doing now on the Swedish national tour as well, like that a lot of courses have, like the tee pads, moved a bit forward. And actually, like in Unsala now, it's actual tee pads. Like they're built the same way as the others. And you kind of make the whole fit more of from the female perspective as well, like that it becomes more of the same throw as the men's, and you kind of choose the same discs and stuff like that as well. And because I know that they tried to do it as that you should reach the same sweet spot, with like
that's
the same throw. Yeah, I think so as well. I mean, it is still relative new. Thinking about this, I know for a fact that when I started playing in Unsala, like way back in 95, we had front tee pads on the really far, like long holes as well. So they were really early with that. But then it came like a different generation and it kind of fell off. But I think that it's up for discussion as well now, again, to how should we make it more compatible for everybody, like to compete on the same, which is good.
Yeah, absolutely. I completely agree. Is this the Unsala course that they're going to do for the last stop at the national tour?
Yeah, man.
Oh, great.
Yes.
Awesome.
That's why Ted is throwing so far. He's been developed at that course.
I see.
Yeah.
So that's great.
Now everybody think that I throw super far, which I don't do anymore.
Well, you just said when you were training, you threw all past the field, all the way to outer space.
Yep, exactly. But it doesn't happen all the time. I think I throw kind of far for being this old, but I am not.
Ted
I
always says, "Who is Simon Lissott?" And then he picks up.
Not even close.
And bomb it like past 200 meters.
Screw you, Drew.
That's funny. Yeah.
Yeah. Now I got. How do you say? I got comfortable distance. Like I'm pretty happy with the spots I'm reaching. But I would all love to have like 10, 15 meters further. But I managed.
So greedy. Oh my gosh.
Yeah, I know.
But we have spoken about this before, that you started throwing at Onsala. Then you needed to develop that distance to be able to throw the holes as good as you needed to.
Yeah, I mean, so, back in 95, we had a hole that was like 200 meters, which was really far for the time.
Par three.
No, it was actually par four. But still, like, for the time being, it was like, and we always had like holes that was like 140 meters par three.
Yeah, that's very far.
It is, but I mean, it's a little bit downwards. Like you have a, it goes
with ancient discs.
Downward slope. But I mean, yeah, but still, I mean, that kind of develops your game at that level as well. Like you need to have, like you push yourself to always get the distance a little bit more. And I think that we were quite early in Sweden at that time to have like a really far course. So I remember I went down to Lund, it was like 96 or 97, and I throw like a piranha, which is like pretty similar to a batty, at like 80, 85 meter holes, 90 meter holes.
Oh, that's crazy.
But I mean, we were used to that. That's what we did in Onsala. Like everybody kind of pushed it really far. So
I think that's the push that maybe I need, because I have decent distance, but I love technical courses. I like being in the middle of the woods rather than being out in the open, because I don't have that distance. I know Amanda, she could blast the disc and go very far. But maybe I could be a little bit better when we're in the woods, because that's my strength. But I definitely need, maybe I should put myself out to go play the open courses, because I need that extra distance too.
I mean, everything, like you need both as well. Like that's what I said as well, to be a really complete disc golfer, you need the best of both worlds as well. Like you need to practice the really far courses. Like, I mean, Tallbacken is a great example. You can go there and just like, hole one, there are so many holes that it's quite far, to be honest.
Right. Okay.
Well, that's the beauty about disc golf. It's not the length always that's the key. Then the distance throwers would have won every single tournament, but they don't.
Yeah, right. Yeah. I mean, it's really important to have that accuracy as well. Yeah. And I think that's what I'm pretty good at. I'm really good at being in the woods and shaping my shots and being a bit more technical than the distance wise. And maybe sometimes you end up with the same score, even though someone can throw much further than you.
Yep. Yeah.
You played it the right way while they played maybe a bit too aggressive and went OB, or they couldn't approach the disc or however. Yeah.
So I would say that you have an advantage, that you already has a really good, tight, wooded game. Because it's so much easier to practice distance. Just standing on a field and actually bomb for a couple of hours. So, I mean, you can build your distance on a football field, but it's really hard to build your accuracy on a football field as well and throw tight corners.
So true.
Yeah, I'd rather have that, because that was a flaw of my game in the beginning, because our course were really open. So I was really good on throwing like open courses, and when I came into the woods, I was terrible, like really, really awful.
Yeah, it's not easy.
It is not.
And you never end up in the same spot. So it's like, you're like, oh, there's a tree here as well? What?
Yep.
So, yeah, I agree.
All right.
Yeah, cool.
Great.
Awesome.
Yeah, we will not keep you up for much longer, I think, if you want to hit the sack.
What time is it now, actually?
9 o'clock.
Oh, it's 9. Oh, yeah. It's definitely bedtime. No, it's okay. I'm always happy to talk about disc golf. I'm not going to bed anytime soon.
Great. All right, Ruth, it was awesome having you on the podcast. And feel free to drop by anytime you want.
Yep.
Thank you so much. Thanks for having me. I really appreciate
it. Our pleasure.
Finally.
Yep.
So I promised you that I'll hook you up with a really old caster disc. I'll see what I can find for you.
Awesome.
He's got a good
stack. Looking forward to it. All right. Thank you.
Have a good one.
Have a wonderful night. Bye. Yes. Thank you.
Yes.
Bye.
And she's gone.
Just like that.
Now we will talk about worlds, who will win, our guessings.
Predictions.
Yeah, predictions and so on.
Shall we continue in English or swap over to Swedish or shall we do a Swenglish?
Tänker väl att vi kan köra på svenska nu, va? Kan vi inte det?
Some of us can take it in English and some can do it in Swedish to make it available for our international listeners.
Yes, and then we'll put it on YouTube and you will have to put subtitles on the Swedish.
Yeah.
Nej, men en grej vi faktiskt skulle kunna göra helt seriöst för våra lyssnare här nu. Jag funderar på det om vi ska hitta sådana här. Det finns sådana man kan sätta chapters.
Mm. Och det är lite coolt faktiskt.
Ja, det borde för våra, om vi har några engelska lyssnare som faktiskt skulle kunna tänka sig lyssna och vi har ett avsnitt som är så här delat. Nu spiller jag massa hemligheter här, men jag bjuder på det.
Oh.
Det är ju inte så att det inte finns att hitta om man vill hur man kan göra sånt.
Nej.
Ja, men kul, roligt att höra från Ruth. Det där har ju varit på väg länge, Anders, eller hur?
Ja, absolut. Som sagt, det var ju... Vi började snacka och köta i våras. Sen, som sagt, kan man inte tvinga någon att vara med i någon podcast. Utan det får ju komma naturligt. Och så kändes det jättebra här nu efter ett brons och allt detta. Så att, jättekul.
Ja, passande. Super. Ja, det var trevligt.
Och att hon är sån kasta nörd också. Det gillar jag.
Ja, det var häftigt att höra. Alltså. Det finns mycket roligt att ta av.
Ja, men också Casey livet. Det är klart att han tar hand om det där. Det är en riktigt skön snubbe.
Mm-hmm.
I kastaplast-teamet.
Yes.
Det är bra.
Men för att, ska vi dra en sån här?
Bling, bling. Ja, och du pratade ju bassboat förut, så nu ska vi fortsätta med lite fiskesnack.
Precis. Låt oss prata spinnare. Nej, det ska vi inte göra.
Jag fick hem, apropå det, så fick jag hem två nya chatterbaits och lite nya tafsar.
Nu börjas det direkt.
När åker vi ut?
När som, säger jag bara. Den här helgen blir lite tungt, kan man säga.
Ja, just det.
Mm. Men annars, nej men helt seriöst, jag är råsugen. Jag scoutar även, och vi bara får snu ut lite så scoutar jag Marketplace. Så att vem vet.
Bra.
Så är det faktiskt. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta och hoppa in lite på det stundande. Inte en till onsdag, det kan vi prata lite lätt om. Jag tyckte vi gick av det ganska hårt förra veckan, Viktor.
Ja.
Mm. Ja, det känns väl som att så här... uppsnacksmässigt finns det inte särskilt mycket mer att snacka om när det gäller Onsala. Det är väl...
Mer än att ni kommer träffa troligtvis hela ligan i Onsala på söndag.
Mm-hmm.
Yeah. Ja, är man på plats i Onsala så bara hugg tag i oss och säg att ni älskar podden. Och att
eller
ni älskar
att ni hatar
oss.
Podden och säger till oss vad vi ska göra bättre. Det får ni göra det med. Det tar vi god.
Det är lika tacksamt, helt ärligt.
Mm-hmm.
Bara ni tjatar med oss. Vi kommer vara så ensamma annars.
Ja.
Nej då. Nej, men helt seriöst, det går ju, ingen kan ju missa att det sprutar ut lika mycket content of Worlds som PGJ Rodman kastade ut feta memes förra veckan.
Mm-hmm.
Nu har vi ändå ett stundande VM och det här har jag sett fram emot ganska länge. Tycker det ska bli superroligt att följa. Detta året känns som att tidszonen ligger lite bättre än vad det gjorde förra året, va?
Eller jag vet inte, har ni sett det?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag fick för mig att det var lite halv off sist.
Sist var det ju när Holy Shot gick loss så var ju klockan typ 3 på natten eller någonting, tror jag. Det var ju nästan som man satt och skallade soffbordet hemma.
Ja, jag minns inte hur det var sist.
Nej, du var så trött så att du bara
men
dog.
Men DDO då? För det var ju samma location, så att säga.
Men jag för mig att det inte ligger riktigt lika sopigt till, faktiskt. Strunt är samma. Jag tänkte att vi skulle bara gå in och dra lite våra, nu när du är med också, Anders. Vilka vi tror vinner och kanske snacka lite. Inte så mycket statistik, men det är ju svårt att inte prata statistik också när det kommer till detta.
Tankar och funderingar.
Ja, exakt. Så vem vinner då?
Ja. Nej, men det är det här som är ball med Worlds. Det är en hästatävling.
Ja,
man behöver spela bra runder. Över... Precis. Är det fem runder?
Mm, det är fem runder, är det.
Vet att det är då man behöver spela bra länge, va?
Så det här, vi kommer skilja... jag hörde ju det diskuteras i en annan podd här i Svedala om att det är liksom tävlingarna där det dyker upp folk till höger och vänster som inte...
Precis.
Men jag delar inte riktigt den åsikten, utan jag tror ju att här kommer vi se de rutinerade spelarna som... Vi kommer se toppen hålla toppen, helt enkelt.
Precis. Jag ser det som när man liksom siktar eller harpar jord, du vet. Man börjar med ett grovt nät och så skakar så här. Och så bara går man upp i finare och finare nät. Till sist så har alla ramlat undan och
far
på gallret, så
också
hänger de här gamla huvarna liksom.
Ja, men är det inte så? Lite som ett maratonlopp också. Det är massa folk som är framme och stretar lite och sen så kommer de här...
Men inte vet hur de ska liksom disponera loppet.
Exakt. Lite så tror jag att det kommer vara här också. Och det har vi ju statistiskt sett, så man har ju sett det genom tiden också.
Mm.
Ja, men det behöver man ju inte vara Einstein för att räkna ut egentligen. Att den som är bäst overall är den som kommer scora bäst på så här många runder.
Mm.
Det här handlar det inte om en enskild runda. Här handlar det om den som är jämnast och kan hålla högst nivå på hela spelet. Liksom.
Mm. Det handlar inte ens om tre runder, utan det handlar om fem.
Mm.
Exakt.
Så man måste spela bra.
Mm. Mm. Men om vi ska titta lite på vilka vi har här nu då. För jag har tagit fram lite statistik från Statman då. Det kändes rimligt i detta sammanhang. Och då har jag tagit en av de spelarna som vi vet kommer hålla loppet. Eller verkligen, hon kommer sikta för att få sitt sjätte VM-guld. Garanterat.
Peggan.
PP.
Ja, men det går ju inte att inte sätta Paige Pierre mot resten. I och med att det är en av de spelarna jag tror, om man ser till hur hon spelar... Masters eller Majors, så är hon ju ganska het. Och jag ställde henne då mot Christine Tatar, för det är väl också en av de spelarna som i dagsläget är högst upp på Judisk World Rankings. En spelare som definitivt har kapacitet enligt mig till att kunna ta hem detta, men
definitivt
som jag inte, när det kommer till Majors och erfarenheten av Majors, det såg vi lite faktiskt på W.R. Jackson redan i år, första majorn för året. Där hon gick upp mot just Paige Pierce. Och Paige tog. Gick segrad ur den bataljen.
Sen vad det berodde på, det behöver vi
Nej, men alltså, sen så skulle inte jag tro att det bara berodde på det, om jag ska riktigt ärlig. Den som trodde, för det kändes inte som att, som situationen såg ut, så har jag svårt att se att du skulle kunna skylla på att hennes dotter inte fick med, och hon var där, även om det kanske var jobbigt för henne.
Ja,
så tror jag inte, hon såg inte superpåverkad ut, utan hon gjorde ett kardinalmisstag på sista hålet och spelade bort sig totalt.
Ja, ja, det var ju där fasen hon typ treputtade bort hela kalaset. Ja, det känns som hade varit Elaine King som hade påverkat, så hade det varit betydligt tidigare än så, det skulle märkt.
Ja, hon spelar ju inte dåligt direkt efter. Ja, det är klart att det påverkar, jag ska inte säga att det inte påverkar.
Och men
jag
tidigare tror att det... än vad vi tror.
Jo, men samtidigt så tänker jag så här också, att det påverkar ju också Paige, för hon blir ju också ganska stött i situationer. Så att
hennes kaddy försvann.
Ja, vem blir mest stött? Ja, men sen att hon var indragen i ett drama. jag menar, den sidan har ingen tagit upp heller. Jag menar, det är klart att det är jobbigt för båda parter. Jag tror inte Paige är den som är jättesugen på blindragen i ett drama.
Nej.
Och får den här bara, okej, ja, men du grusade hela min major-vinst.
Nej,
det är klart
precis.
Att du tänker på den också. Så att, skitsamma.
Ja, jag tror jävla soppan. Jag hoppas vi slipper det i år.
Yes. Ser vi statistiskt sett då Paige mot Christine. Och nu har jag tagit bara majors. Och det är det från 2010 fram till och med nu då. Ja, men det tänker man att det, ändå backa bandet lite. Ja. Då är Paige 7 mot 1 i majors.
Där ja. Mm.
Mm.
Så där talar ju statistiken för Paige. Sen om hon kommer hålla i år eller inte, det tänker inte jag gå in på just nu. Jag tror ju dock att hon kommer jobba för det. För det här är ju någonting hon verkligen vill. Framförallt om man har sett dokumentären som jag har sett nu. Då vet man lite vad som står på spel, va? Och jag kan säga,
det känns ju som att det känns ju som att är det några det hänger på, så är det ändå Paige eller Tatar.
Det tror jag. Och eftersom Paige missade förra året och på sättet det gjordes också. Har du sett dokumentären, Victor? För jag vet att jag...
Nu får du nästan slänga in en affiliate-länk här, Ted.
Ja, det
känns som att du att du är med i det här projektet. Har du köpt aktier eller någonting?
Det har jag inte gjort. Men däremot kan jag säga så här, efter att ha sett dokumentären så ändrade det min syn på Page. Alltså den här människan som folk tycker är lite av ett rövhål. För det har jag hört ganska många tycker. Alltså hennes hjärta. Jag vet inte om jag har träffat en människa som är så givmild med sin tid och vad hon gör för sporten, för FBO alltså, för dra åt helskotta vad hon tar på sig skit för alla andra. När hon går och gnäller på PDGA och säger liksom, varför ska vi spela tre banor? Det är ju inte för henne, för hon löser det.
För alla.
Ja, men hon löser det, för hon är så pass ruttad så hon har inga konstigheter att spela in sig på tre banor. Men hon säger, varför? Varför är det liksom, så är det, allting hon gör är ju verkligen, det ligger baktanke i det.
Ja, men hon tar ju verkligen sin roll som liksom FPOs främsta springare att verkligen vara den som leder fanan och styr.
Men hon har ju satt, hon har ju cementerat fundamentet för hur FPO ser ut. Alltså säga vad man vill, men det framgår ganska tydligt när du ser dokumentären, och där de dessutom tar med Elaine King, Des Redding. Du har, vad heter hon, Valerie Jenkins Doss. När de pratar om Page.
Amen.
Alltså det är så mäktigt. Det är, man mår dåligt alltså. Och sen att se liksom Page, hela grejen när hon kommer ut till sin far. Och det, alltså det är som sagt, det är enda, jag tänker inte stå och proklamera alldeles mer för varför vi ska se dokumentärer. Jag bara gör det alltså. För det, har ni svårt för Page så se den. För det är som sagt, det ändrar nog ens bild för henne. Eller om henne liksom.
Och då kan jag bara släppa lite news här. Detta är inga hard news. Men jag har faktiskt varit i kontakt med henne, och lite beroende på hur mycket hon har att göra i höst, off season, så kanske hon är villig att vara med och språka lite med oss här i podden.
Det hade ju varit superkul.
Talka lite swinglish igen.
Ja, då får ni
göra.
Men det tror jag nog att, får vi med oss Page så kanske ändå våra lyssnare kan tänka sig att lyssna på tre gobbar som håller dörlig lördag på svengelska.
Annars får vi med en tolk.
Ja, vi kan ha. Vi kan ta in Terry Miller och fråga om han kan tolka hela avsnittet för oss.
Terry, ja. Han lär sig svenska.
Ja. Jag tänkte med att vi pratar... Ja, just det. Snyggt. Gött. Skitsamma, ska vi gå vidare till lite andra där då? För...
Nej.
Nej.
Jag skojar.
Ja, men jag kollade också upp Page mot Cat, som ändå känns också ytterst rimlig i denna konversation. Då är det
absolut.
Page, Cat, 19-8.
Ja.
Och nu är det här, alltså de här statsen är bara majors. Det har ingenting med en enda annan tävling att göra, utan det här är bara majors. För jag tycker att det är rimligt och skilja på majors och DGPT-tävlingar, för det är för mig två helt skilda grejer. Framförallt när vi kommer upp i den här kalibern av spelare.
Absolut.
Det som är viktigt att poängtera i den här statistiken är att detta är vinster fördelat mellan de båda under tävlingar där de båda har deltagit. Så att inte någon, när du nämnde Tatar mot Page-statsen där, så tänker folk, nej men Tatar har ju inte spelat så många. Ja, men det är ju faktiskt medräknat de där båda har spelat.
Ja, det är vinster och andra platser skulle jag säga också. Men skitsamma, det är ändå statistiken.
Men det är ändå tävlingar där båda har varit delaktiga.
Ja, det är det enda den tar upp. Den tar head mot head i de tävlingar där båda har varit på plats, så att säga.
Ja, bara så att det är tydligt.
Jag kollar även mot Missy Gannon. Och då är det... Där leder Page 8-1 mot Missy.
Yes. Det talar sitt tydliga språk här.
Sen så är det lite kul. Jag kollade Ricky mot Paul bara för att... Och då råkade jag trycka januari 2000 mot 2022. Men där ligger Paul leder 95 mot 78.
Ja.
Ja.
Så att ni som tvivlar, jag tänkte bara säga.
Men du, ja visst, nej, tvivlar ni. Men,
Nej, och jag menar, vi kan ju bara dra lite annan statistik då på Paul också. Jag, för enkelhetens skull så kollade jag från 2012 till 2022. Jag tog 10 år tillbaka, för det kändes också rimligt inom... liksom spannet av, alltså tidsram, så känns där både han och alla hans medtävlare är ganska heta liksom. Om man säger som så här då, 2012, vi börjar därifrån och så tar vi Pauls placeringar från 2012 till 2022. Då kan ni räkna med här att 2020 var det inget VM, så den går bort. Men vi har från 2012, första plats, första plats, första plats, första plats, andra plats, andra plats, andra plats, första plats, andra plats.
Ja. Då känns det som att det är inte långt borta att han lägger in en etta där nu.
Nej.
Det är inte det... liksom ur spel.
Nej, det tror jag inte.
Det är ju svårt att käfta emot de siffrorna. Alltså.
Alltså på 10 år tillbaka att du har liksom kommit som sämst två på 10 år. Eller 9 år.
Vi vet, 2020 vi vet ju. Vi vet ju hur det är med denna Paul. Alltså sätter han ner foten och spattar sin även och är lite vresig och sådär, då smäller det bara. Då spelar det ingen roll vem som är bredvid honom.
Nej, och jag menar, detta är också år. Men, ja, de första åren har han varit väldigt dominant, han och Ricky tillsammans. Men jag menar, de sista åren, det är ju inte så att Paul har spelat überbra discgolf större delen av året på DGPT-tävlingarna och vunnit allting. Utan han har ju liksom varit som han är nu, mer eller mindre liksom. Han har knockat hem någon första plats här och liksom så. Och spelat mediokert. Säkerligen lite bättre än vad han gjort i år, för han har ju inte varit stekhet, han har ju haft lite stolpe ut kan man säga i år. Men vi vet också hur mycket, det är inte många tävlingar kan jag tänka mig när man är som Paul som spelar någon roll för honom. Jag tror så här, det är klart att han inte, det är synd att säga att han inte vill vinna en DGPT-tävling, det är klart att han vill det. Men det betyder inte ens i närheten av lika mycket för honom som detta. Jag kan tänka mig, har han en dålig runda på Worlds, du kan ge dig fasen på att han kommer göra allt i sin makt för att gasa på och dra, rycka sig i kragen och som du säger, Anders, spötta sig i näven och liksom
det blir ju barnrekord då.
I backen. Exakt, och det är det som är lite ball med honom. Det är nästan så att det triggar, du vet, om man känner sig att han har fan gjort en riktigt pissrunda och så går han ut och mördar nästa då. Och tar igen det och med råge. Det är lite så han jobbar.
Men det känns också som att han verkligen liksom, när det kommer till den här typen av tävling så är det en helt annan. Du ser en helt annan. Vi såg det på European Open som också är en av de tävlingarna han verkligen, verkligen vill vinna. Spelade de dåligt, han och Eagle? Nej, det gjorde de inte. Det var ju de två.
Egen division.
Ja.
Nej, men precis så är det som du säger. Och vi får inte heller glömma, det är många som kommer vara tidigt ute att han spelar dåligt, kanske första, andra rundan. Men det är aldrig för sent. Om han liksom börjar takta på, så länge han inte liksom ligger 30 kast efter. Ligger han 10 kast efter, inga problem.
Alltså han liksom... det är lite som ett schackspel för honom, skulle jag tro. Ja. Och det var det ju även förra året, om man säger. Det var ett schackspel, han gjorde allting rätt. Hela vägen, fram tills James Conrad... gör liksom en på miljoner. Jag säger det återigen, det är en på miljoner han kastar i den disken. Skulle du ge han 100 diskar och ställa sig på samma ställe och kasta? Han har nog träffat korg, men jag tror inte han har tryckt i så många. Max en därifrån.
Då är det nog inte en på miljoner, men kanske är två på 100.
Ja, nej, men jag tror inte ens att det är det. Jag tror, alltså hur stor sannolikhet är det, tror du att han har tryckt i den där?
Ja, det är helt sjukt.
Jag för mig att han har själv pratat om det i någon intervju för ett tag sedan, och han själv typ snackade om att han skulle ligga på kanske typ 20 diskar på 100 som man sätter. Och det var liksom så, det där fick man ta med bara inte en nypa salt.
Nej, det känns som en hel salt. Det känns som en typ en halv minigrävskopa med salt. Som han...
Hela döda havet får du ta.
Ja, typ. Ja, lite så här. Varför sa ingen till honom när han säger det? Ja, men jag sätter 20 på 100. Vi har 100 än. Vi är så här. Gå och ställ det här nu och så ser vi hur många du trycker i. Jag tror inte 20 på 100. Det finns inte på kartan att han drar i 20 på 100.
Nej, alltså nog för att James Conrad är den spelaren på touren som gör, vad var det förra året, var han den som gjorde flest ace på DGPT:n. Det talar ju för att han är helt okej på att pricka korgen från 10. Men 20 av 100 där på, jag vet inte, var det 80 men meter.
Du
flexar runt också ett träd, ja.
Om du ger Claes Nordin 100 diskar från det avståndet.
Då sitter 99.
Nej, det gör det inte.
Nej, jag blev så impad. Han stod och körde en liten sån här
Men han har, Claes har grym touch. Alltså ja, utan att överdriva det. Och det har han alltid haft, kan jag säga. Det blir lite hyllning till Claes här, det ska han ha.
Ja.
Nej, men jag menar, och vissa har det, men att stå och säga att man sätter 20 av 100.
Men det är just att det måste, du får ju lägga till i den situationen också. Det är det som gör det till The Holy
Shot.
Ja,
när det verkligen betyder någonting.
Precis. Mm. Ja, det är helt vansinnigt bara.
Det är grymt. Alltså all heder till Conrad. Nu låter det som att jag sågar han vid fotknölarna och det är absolut inte det jag gör. Jag tycker att det är helt mäktigt. Men det jag vill komma till i detta är hur spelade Paul hålet? Under exakt, förutsättningarna han hade.
Det var ju exemplariskt.
Ja, du kan inte spela det bättre. Du kan, alltså det var, han bara, jag gjorde allting. Kan du tänka också? Jag gjorde allting rätt. Och så står den jädra lufsen där nere och bara skickar i disken. Hux flux. Hur ska du ta dig från det sen och gå in på ett särspelhål på ett öhål och bara, ja men jag laddar om lite nu då. Och han liksom bara går där hög på adrenalin bara, jag är på toppen! Nu kör vi!
Mm. Men man såg ju redan, nu ska vi inte prata så långrandiga om förra årets VM, men man såg ju när Conrad vispade i den där, då tänkte man, det finns inte en chans att han inte vinner så här spelet här. Han har sån jävla momentum där.
Så det har inte spelat en roll om det stod en 10-2 framför korgen. Han hade liksom forcerat den rackan ändå, kan man säga. Ja,
nej, men, och vi ska liksom binda ihop det lite grann, så är ju Conrad en sån som, han kommer ju klara av gallringen 100%. Det är jag nästan helt säker på.
Mm.
Hur tänker vi kring en sån som har en sjuk formkurva som Simon Lissott nu då?
Han är klappkass.
Kommer han hålla i 5 runder?
Jag säger det, nej.
Du säger nej. Jag är typ benägen till att hålla med faktiskt. Om man ser till Simon hur han... Det är så mycket som ska klaffa. Alltså det är åter det här. Det är 5 runder. Det är på den här nivån.
Mm.
Det vill väldigt mycket till att allting ska klaffa. För att det stämmer. Och jag vet inte om Simon har det psyket. Om jag ska riktigt eller.
Mm.
Alltså grejen är det. Alla snackar om hop on the hype train. Simon Lissott is back. Bla 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 bla. Och visst, han har spelat skitbra. Han har vunnit 3 tävlingar i år. Nu senast Des Moines. Men tävlingen dessförinnan blev den 26:e plats, en 10:e plats, en 16:e plats och en 22:a plats. Det vill säga på Idlewild, Diglow och Ledgestone. Och de siffrorna talar vi kanske för att han är en formstark spelare. Men jag tror att han hade behövt, jag vet inte riktigt. Han behöver nog lite mer stabilitet, tror jag.
Mm. Helt riktigt. Om vi tittar lite på körschemat här då. Vad tror vi om banorna?
Ja du, jag har ingen aning.
Ja nej, vad är det för banor som spelas? Det är Emporia Country Club. Och det är, vad heter den andra, Anders?
Jones Supreme.
Just det.
Jones Supreme.
Just det, den som de hade grejs i mojsat med. Man kastar in i flisen på första hålet. Och, var det?
Mm. Jajamän. De har tydligen höjt kanten bak på ön nu.
Ja, just det.
Ja, men det såg jag ju. Det finns ju en del video på nätet när den gode iMac är ute och håller på och krattar, flis och snickrar och har sig.
Amen.
Men alltså det ska bli spännande som sagt. Jag tycker ju att Country Club är utan tvekan en trevlig bana.
Mm. Det som jag tycker är lite spännande också. Vi har ju inte diskuterat denna människan heller. Eagle. Win. McMahon.
Precis.
Han har inte varit med så mycket, så han har ju lite dålig känsla på det. Det vi vet är att han gick in och smashade European Open liksom.
Ja, precis. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga om Eagle. Och jag tycker det här, om man ska kolla på judisk rankings och sånt, och det är samma sak där om man tittar. Christine Tatars, det går inte att blunda för det heller. Hennes, dominance index som var på typ 153% eller någonting sånt.
Mm.
Men sen att de har Eagle McMahon högst upp på judisk rankingen är för mig en gåta, med tanke på att han har spelat typ 3 tävlingar i år. Jag, det är så missvisande för att de som krigar hela tiden, alltså typ Ricky, Paul, Eagle, right, Eagle, Dickerson, Klein, Calvin, du vet, det blir någonstans helt skevt för att de spelar så många tävlingar, vilket innebär att deras dominansindex liksom går ju ner. Kontra att ja, men han ligger på sofflocket hemma. Det är klart att inte han har förlorat någonting. Men han har inte heller spelat någonting. Vilket jag tycker att ska han vara med i räkningen. Formmässigt om vi såg på European Open. Ja, han har en grym formkurva. Känns det som att han är jättehet. Men vad hade vi, hur många runder hade vi? 4 var på European Open?
Mm.
Var det var det 4?
Ja, och nu har det 5 på här. Jag skulle nog säga att banorna är längre och lite mer krävande
ja.
Än vad de var där. Så att ja, det är klart att Eagle kan hålla. Men kommer han vara content för att vinna?
Det är så jävla svårtippat känner jag alltså. Så vi sitter och håller på och vela med detta.
Nej, jag tycker knappt det. Och jag,
men det är kul alltså, att gå igenom lite också.
Det är klart, alltså, det är jätteroligt. Och vad tror vi om spelare? Det är klart att Eagle, ska vi bara gå på det hur han såg ut på European Open så kännas han ju stekhet. Ja. 100%. Och han brukar ju tycka om Emporia Country Club dessutom.
Han är ju, alltså på något sätt, han är ju högst upp i judisk rankning. Han är den högst ratade spelaren. I
världen. Men det är inte konstigt, han har inte spelat någonting för fasen.
Ja, givetvis.
Taktik.
Ja, visst.
Men det var ju inte så att han sänkte sin rating eller dominance index när han
Nej,
spelade.
Nej, men jag menar, han spelar svinbra. Vad hade hänt om han hade varit klappkass och DNF-at? Nej, då hade det inte hänt någonting för han räddade sin rating då igen.
Ja, men jag tror ändå att Eagle har en bra potential att göra ett jävla dunder-VM.
Det är klart att han har, men han kan lika väl braka rätt igen. Och det kan ju hända att han, att antingen så ser vi att han går ganska bra eller så ser vi en DNF. Det är ju liksom, för mig är det, alltså, det är ett myntkast, mer eller mindre. Det är som att slingla slant, det är jättesvårt att se vad vi har honom. Det är klart att jag önskar han all välmening och att han är liksom frisk och bra för den discgolfen vi får se när de är på topp. Det är den vi måste ha i toppen. Det är den som skiljer ut.
Det är vi vill ha.
Ja, men det är ju när som han försvinner och Dickerson försvinner och sånt. Det är då vi har de här som poppar upp liksom som svampar helt plötsligt. För jag menar, alltså, Paul och Ricky kan ju inte hålla stånga tillbaka hela fältet själva när de spelar dåligt.
Nej, alltså, ja. Vi har inte nämnt alla, men jag gick ju dräpa några sådana som Gunnenberg till exempel. Han är ju...
Ja, han kan gå hur bra som
helst. Amen. Och
nej,
så,
kan man säga.
Så har vi Sidik. Vi har Calvin. Mm. Vi har Mario till exempel.
Ja, alltså det enda som känns på denna banan med Mario, det är ju kanske längden. Där ligger han ju lite längre. Men å andra sidan så är han ju säkerheten själv på...
På Jones Supreme tror jag att han kan ställa till med jävel.
Ja.
Om man säger så.
Ja, alltså det var också en grej som vi hörde att det pratade om just liksom Paige och hur mycket hon sprider. Mm. Och när det kommer till skog och sånt, men här finns ingen skog mer eller mindre.
Nej.
Det är ju helt öppna banor. Så att jag menar, det är ju liksom så här, vilka spelar bra på den? Ja, de flesta av dem vi har sagt spelar ju bra på de här typen av banor.
Men jag tror som Mario, han kommer ju aldrig missa ön. I flisen.
Nej, jag menar, liksom hur spelade han på Preserve? Till exempel. Ja. Han är inte dålig på Preserve. Den är ju inte kort, den banan. Den är ju svinlång där med. Så att jag menar, det är det. Alltså, jag ska säga, toppen som vi har, de flesta kan vinna. Calvin kan vinna, 100%. Mm. Får han till ett gäng bra runder. Liksom. Så jag menar, Drew Gibson kan också vinna. Ser vi hans jävla puttning som han hade i slutet på förra säsongen. Jag menar, här jävla, det är, inte en korg går ju säker för honom. Och det är väl samma sak där, jag menar, tippa vinnare i FPO. Du har ett brett startfält där också, där alla kan göra hur bra grejer som helst. Men vad tror ni? Blir det hel europeisk på pallen eller blir det heljänkigt?
Jag skulle nog säga att hel europeisk på pallen, det är nog, jag vet inte, 10 år bort kanske.
Mm.
Tänker båda pallarna? Eller är det bara damerna du tänker? Damerna är närmast en europeisk pall.
Ja,
eller?
Och den skulle jag också säga ett gäng år bort alltså.
Ja, men det är inte omöjligt med Christine och Evelina till exempel. Sen är det att Hennan behöver göra en reserunda.
Ska de peta bort Kat och Paige? Ja, det är klart att de kan göra det, men är det där nu?
Det var ju många som trodde det i början på den här säsongen. Att Evelina och Hennan skulle komma och dominera.
Ja, och det gjorde de ju inte. Så att,
nej.
Hur hård den hammaren än landar. Så att det, jag vet inte. Och jag menar som sagt, jag säger som så här. På Paige och Kat, de är för rutinerade och lägger för mycket tid på detta. Det ser ni också återigen, och ska referera tillbaka till den här jädra dokumentären. Men bara för att dra en parentes om, för ni ska fatta hur mycket tid Paige lägger på VM. Förra året, efter Waco, började hon spela in sig på VM-banorna. Då åkte hon och körde sina träningsrundor där. Hon sket i alla Silver Series och så åkte hon och spelade in sig på VM-rundorna. På där. Mm. Bara så att du förstår liksom hur mycket tid hon lägger på det. Och det är samma sak med Paul. Jag vet något jag drar. Han la ju för fasen typ nästan 3 veckor på att spela in sig på VM.
Mm.
Ja, men det känns för som att de...
Det är ingen slump liksom att de är där uppe.
Ja, men deras mål är ju verkligen VM. De ska ju vinna Worlds. Det är det som är peak på säsongen. Och
men det är det som betyder någonting.
Ja. Att vinna Silver Series kan de ju göra med...
Ja, jag lägger in en liten brasklapp för Valerie Manduano också. För ja, hon har ju också visat sig vara stabil över tid. Verkligen.
100%. Ja, det jag håller med dig. Men alltså, om man ska säga, vad står på spel för de här då? Paige, jag menar, hon delar just nu med Juliana Korver och ja, Elaine King.
Det. Hon vill ju cementera sin position som...
Ingen har vunnit 6 VM-titlar i FPO. Fattar du hur högt det slår för henne? Det finns ingenting i världen som slår lika högt för henne som en sjätte. Att hon bryter barriären och blir... Jag menar, Paul har lite längre kvar kan man säga. Han har ändå 7 VM-titlar kvar för att bräcka Climber på sina 12. Så att...
mm.
Ja, det är en liten bit kvar där kan man säga.
Mm. Oh yes.
Men jag menar, så att... Jag vet inte. Vem vinner? Den som spelar bäst, säger jag. Över 5 runder.
Ja, nu mina damer är där så startar det faktiskt...
Presskonferensen har startat för en liten stund sedan.
Mm-hmm. Precis.
Men vi kan ju säga som så, detta avsnittet lär ju släppas kanske en bit in när grejen redan har börjat.
Mm.
Vem vet? Det beror väl på hur snabba vi är på redigeringsknappen, tänkte jag säga.
Ja, visst.
Ja, i och för sig. Men
vi lovar ingenting här nu, kära lyssnare. Och det är skitsamma fredag när ni gör detta. Så kan det vara fredag i vilket fall som helst. Fredag,
det gör vi väl.
Det gör vi alltid. Nej då. Ja, men du, ska vi säga så här, vi lämnar det med att vi inte säger vem som vinner. Så har vi,
exakt.
Så har vi inte sagt någonting.
Eller så säger vi det samtidigt.
Nej.
Så får folk försöka urskilja.
Nej.
Nej,
men jag menar, det blir ju lite att vi sitter och killgissar och sen så kommer vi ändå landa i samma grej. Jag säger bara vad jag tror att det betyder för vissa spelare som kommer vara med i beräkningen på hur mycket de kommer kriga för det. Och ser man till statistik så är det svårt att se ifrån statistiken.
Mm.
Tyvärr. Det är det. Sen kan alla ha
något. Ja, men så är det ju.
Ja, vad har vi för
men
feature
för att
card?
Inte säga någon då så säger jag Mario. Det är han som vinner. Jag måste bara säga det. När jag har en plattform och jag har ett utrymme då måste jag säga Matt Orm. Så det står mitt kontrakt där.
Gött. Snyggt.
Du frågade om feature card, Ted.
Ja. Vad har vi?
Vi har ett så jävla bra feature card. Rent ordagrant. Mm. Alltså det drar mig baklänges. Så jävla skitbra det här. Förbaskade feature-cardet här.
Jädrar vad du slänger det med stora ord här nu alltså.
Ja, men om vi säger som så att vi börjar med förra årets mästare, James Conrad.
Mm.
Det är kanske inte så att man jublar högt, men det är kul att se honom. Men sen så har vi ju Simon Lizotte. Vi har Eagle McMahon. Och vi har chefen Maddeo.
Chef.
Det är inget dåligt kort.
Det är ett dunderkort.
Det är bra.
Det kommer vara så jävla kul att kolla på.
Men det kommer bli jätteroligt också för vi kommer få se lite apropå det vi pratar om med Eagle McMahon. Man får ta tempen lite på honom direkt. Det blir kul.
Det är perfekt. Det är lysande.
Och så går Paul, tror jag, går på synd att säga Chase card, men han går väl på kortet innan, tror jag.
Second feature card.
Ja, precis.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag kan inte... Jag hittar inte...
Jag tror att han var på Jomas ihop med typ Dickerson. Och det var också ett riktigt, riktigt fläskigt kort, kan jag säga.
Det så kallade Jomas-kortet.
Mm. Det, men alltså, hallå, det är ju... Det blir ju ett par sådana kort hur vi än gör nu för tiden.
Ja, ja, verkligen. Mm. Men alltså, jag måste ju säga, apropå ingenting, stort lycka till våra svenska deltagare som är över.
Jajamän.
Och grattis Limpus för att dratt lite bass i USA. Jag tror att 2/3 av panelen är riktigt avundsjuka i alla fall. Fick med lite bass.
Ja, det är mäktigt. Det är det faktiskt.
Vi måste ju faktiskt flika in att den gode Henrik Hagman är faktiskt över också.
Och det är kul.
Det ska bli för spännande honom att se. Jag har sett att han har varit och kastat lite på hål 16-17 är det va? Som är hålet, vatten. Mm. Och det ser spännande ut. Så det blir kul med 3 gånger svensk representation i tävlingen.
Precis.
Precis.
Heja Max, heja Linus, heja Henrik.
Yay, säger vi. Och heja alla andra. Låt diskarna flyga och så vidare. Nej, gubbs, jag tänker så här att innan vi är inne på Joe Rogan 2, och till och med han börjar liksom bli vit i ansiktet av längden på avsnittet, så tänker jag att vi avrundar här. Så får vi se om vi kanske... Det hade varit kul att göra någonting lite spontanigt nu här under VM-veckan. Hade du inte det?
VM/NT.
Vi försöker punga ut detta avsnittet så fort vi kan. För att ge utrymme för någonting till framåt slutet på VM och NT och hela grejen.
Ja, nästan så att vi lovar det, låter det som, på er.
Ja, men nästan. Alltså, jag och Victor sitter ju ihop med grejerna. Ja, han bor hos mig. Så, att...
så bara.
Ja.
Och det är väl inte svårt att ta in Anders på länk, tänker jag.
Hey.
Och så har vi mängder av Latitude 65 som vi kommer sitta och trycka i oss. Vi kommer inte kunna sova.
Vet du vad vi har också, Victor? Vi har en pool.
Oh.
Herregud.
Poolhäng och podd.
PP.
kan man inte
podda
bara
i poolen?
Jävligt långa sladdar till poddmickarna och så bara ligga
det
i
finns.
Poolen.
Jag har en god gubbe som jag var hälsade på när jag var nere i Kungsbacka sist då. En musikaffär, han var chef kan jag säga. Jag såg att han hade ruggigt långa XLR-sladdar typ så där 25 meter så det kan vi gå.
Det är perfekt, då riggar vi upp datorer och grejer inomhus där, så bara ner med mickarna
i
ner till poolen.
Så... Vi kör under vattens podd.
Ja, pojkar, nu får ni er. Nu är pappa med igen. Så att,
förlåt.
Nej då.
Hallå, jag måste bara säga en grej.
Låt höra.
Innan vi trummar ut allting. Slaget vid Lund kommer ju spela snart.
Just det.
Ja.
Och undertecknat har ju fått äran att designa diskar igen.
Mm. Oh ja.
Svinsnygg för övrigt.
Tyckte ni det? Ja, fan vad kul. Och den kommer ju finnas att köpa. Och då går ju pengar till prispotten i tävlingen. Så är man sugen på att kika in och hitta och köpa min disk som jag har designat för tävlingen. Så hittar ni det på nordicdiscgolf.se.
Vad har du för stuk på den i år?
Den ser ut som förra året ungefär. Men lite annat färgschema, lite annat tema och lite andra motiv. Ja. Så diggar man förra året så kommer man gilla detta året. Och nu, apropå Sapphire, Molson är Fuse, Sapphire och Ballista Pro.
Nice. Snyggt. Det är liksom ett riktigt nice starter kit. Kan man ju säga.
Ja. Så det var att köpa en av varje.
Ballista Pro där, det passar perfekt liksom.
Jag säger det är bara att köpa.
Det är så här, god disk, jädrigt god disk. Och sen så kan du kasta i 20 år så kan du komma och kasta Ballista Pro sen om du vill.
Men det är något att växa i så att säga.
Ja, jo, det kan man ju lugnt säga att det är lite som att köpa när du är 10 bast och köpa kostym inför konfirmationen eller studenten tänkte jag säga.
Har ni klickat hem eran Jonathan Fusen då?
Nej.
Det är nästan som man måste ha en bara för att supporta.
Men jag har klickat hem min min Mary O. Maiden som ni kanske såg på sociala medier.
Mm. Det gjorde vi.
Och dra åt helvete banan. Bra är den. Ja, den är skitbra.
Har du kastat Maiden, Ted?
Nej, men jag kanske får testa den.
Kanske blir det helgen.
Du får tillfälle att göra det till helgen.
Det blir bra. Nu gubbar, snyggt, nu kommer då den. Utro jingen.
Skicka på en. Nej, det gjorde det inte alls. Där kom han så det.
Jädra vad skönt. Jag känner mig som en amatör.
Du, nu tar jag över igen här då. Ni gjorde ett hyfsat jobb förra veckan. Jag tyckte det var lite hackigt och stötigt, men det får då gå. Vi tackar Björn Wennerborg för musiken. Den jäveln är nere på Menorca nu igen. Han kör en sån här månad på hösten på Menorca. Sitter och mixar och masterar och göttar sig och badar. Och han sa fan inte ha någon brors. Så gött får man ta. Du, vi tackar också dig Viktor för att du har remixat den här schyssta introt som vi har. Och vi tackar Oskar Gaster för grafiken. Mr. Disc Die. Tjusen. En man med många strängar på sin lyra, helt klart. Vi tackar också alla patrons. Vi tackar alla ni som lyssnar. Vi tackar Disc Express. Hoppas det var många som drog nytta av koden i helgen. Det var ju ändå 20% som ni missade det annars. Kommer mer tillfällen. Fler tillfällen. Jag tackar också Victor och tackar Ted.
Jag tackar er gubbs för en lika trevlig session som vanligt.
Och alla lyssnare. Ni är fantastiska. Så kanske vi ses till helgen. Ni som kommer på NT.
Gör vi.
Ja.
Ha det gött.
Ha det fint då.
Peace.
Hej hej.